Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är ett samtal om mina intervjuer med Maja Larsson som talat om sin fina bok Kläda blodig skjorta. Svenskt barnafödande under 150 år. Men för det här samtalet så har jag ju med mig som så många gånger förr min kära vän och kollega Leif Karlsson. Välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Hur är det med dig?
Jo tack, det är bra. Jag måste säga, de här avsnitten nu som, de här två sista avsnitten har varit väldigt omtumlande att lyssna på.
Det var spännande.
Så intressant. Även om jag då som man kan tänka stå lite utanför den här problematiken, men inte helt ändå.
Nej, verkligen inte. Dels har du varit i förlossningsrum och du har liksom hört om många berättelser.
Ja.
Det ska bli jättespännande att tala om det här. Mm. Och det passar ju lite bra att spela in det idag. För idag är det ju faktiskt, just när vi spelar in det, så är det ju faktiskt internationella kvinnodagen. Mm. Kan det bli bättre än att tala om den här utvecklingen för förlossningsvården? Det vet jag inte riktigt.
Det är en bra timing.
Ja, det är det, måste jag säga.
Men du, jag tänker nu, alltså när vi sänder, du säger vi sänder det här nu. Och det är ju faktiskt nu när vi sänder detta bara några dagar kvar.
Ja, just det.
Till den stora dagen, din födelsedag.
När det här känns, ja.
Ja, hur känns det då?
Alltså det känns ju, jag vet inte om det känns någonting egentligen sådär. Jag har förstått ändå att det där med 50 är liksom en sån här milstolpe för många. Jag tycker mer det känns såhär, vad gött.
Ja, det blir väl förstås en väldans galamiddag, eller?
Ja, du har faktiskt lovat att steka fisk till mig på kvällen. Det tycker jag är väldigt stort, för det finns ingen i världen som är så duktig på att steka fisk som
Leif
Karlsson.
Ja, det var väl en lätt överdrift.
Nej,
kanske. Men
det var det inte, för du är så här riktig. Där märks att du har bott på en ö med fiskare runt omkring dig hela livet.
Jag får väl ta åt mig det erkännandet då.
Det tycker
då.
Jag.
Men du, jag tänker också på det här andra aspekten av din födelsedag, det här med insamlingen.
Ja.
Det är väldigt roligt att det har kommit in lite pengar.
Ja, jag är jätteglad för varje liten krona.
Vi har ju faktiskt inte tjatat på våra lyssnare om någon insamling, pengar eller vi har inte haft någon reklam, så vi har ju legat väldigt lågt med det.
Ja, precis. Men nu tycker jag faktiskt att om man tycker om Lustpodden och vill fira mig när jag fyller 50, så kan man fira alla kvinnor i världen genom att sätta in pengar. Jag kan skicka den här länken också. Ta med den på Instagram, och på vår hemsida finns det på lustpodden.se. Då är det ju en insamling som jag har gjort, en egen insamling via Läkarmissionen som ju jobbar i Kongo och Kongo-Kinshasa. Och där på flera sjukhus så jobbar man med att trygga förlossningsvården och göra det säkrare för människor att föda barn helt enkelt. Och jag har ju suttit med som styrelseledamot i Läkarmissionen, så jag vet att det är en gedigen och bra organisation där.
Och det passar ju verkligen bra med tanke på dagens ämne.
Exakt,
det känns ju nästan lite... Vi ska ju följa upp de här intervjuerna med Maja Larsson.
Ja, precis. Det känns nästan som att... Det var lite kul att det infann sig så att det blev förlossning vi pratar om just nu när vi samlar in pengar till det. Och på Läkarmissionens hemsida där så kan man också se och läsa sig till om man till exempel vill lägga, alltså man kan köpa presenter, man kan köpa en gris till en familj, man kan köpa massa olika saker, man kan även stödja arbetet mot sexuellt våld som ju är tyvärr väldigt vanligt i krig och inte minst i Kongo. Så det finns jättemycket att, att läsa på där om man vill veta mer om det arbetet. Jättespännande.
Du, jag tänker faktiskt på när vi var, du och jag var ju i Kongo Kinshasa som du nämnde och såg ett sånt här förlossningsrum. Och då fick man verkligen liksom på något sätt perspektiv på hur olika det här med barnafödandet är i världen.
Det är ju helt egentligen konstigt när man tänker på det. Det tar ju inte jättemånga timmar att flyga till de delarna av världen.
Nej.
Och när vi kom in i den här förlossningssalen, om vi ska kalla det då, det var på ett väldigt litet område. Litet sjukhus, de hade på sin höjd lite Alvedon och någon mer tablett. Och denna förlossningsbrits, får man väl säga, som var en planka egentligen bara. Mm. Alltså det sätter saker i perspektiv verkligen, det får man säga. Och samtidigt så, det är ödmjukande att se det, och samtidigt så blir det också väldigt fint om man tänker att att vi kan få vara med och möjliggöra att det blir en bättre vård över världen.
Ja. Mm. Och då har ju vi kopplingen här till Majas bok. Om alltså kläda blodig skjorta.
Ja.
Och vilken enorm utveckling det har skett i Sverige på det här området.
Just det, och då kan man ju också tänka vad hoppfyllt det är. För att det finns så mycket i omvärldsrapporteringen som är ganska nedslående. Men det är ju faktiskt fint så här på när vi spelar in det nu och det är internationella kvinnodagen. Att man faktiskt får på något sätt lyfta den tanken om att det är inte så många generationer bakåt som det var hemskt här i Sverige att föda barn. Och då man tänker att det ger ju lite hopp även för Kongo, tänker jag, och för andra delar av världen där det fortfarande är misär på de här områdena. Att vi kan göra ganska mycket med små enkla medel för att förbättra det här. Så att, och sen tycker jag det är tydligt när man lyssnar på Maja, hur det här med barnafödande, förlossning och förutsättningar för graviditet, men även föräldraskap, står på något sätt i kärnan för ett samhälles utveckling. Mm. Så är det ju faktiskt över hela världen. Mm. Det är ju jättespännande.
Absolut. Och som du sa där i intervjun, vilket enorm research hon har gjort bakom den här boken. Ja, det är ju helt fantastiskt.
Ja, alltså, det är...
Hade du hört talas om det här?
Kläda blodig skjorta. Nej, jag hade faktiskt, det var när jag såg
hennes bok. Just
ja, nej. Det var när jag såg hennes bok som jag hörde det första gången. Har du hört det?
Nej, jag har inte hört det innan och jag tycker det var intressant det där att det var kopplat till krig och soldater som ger sitt liv.
Ja.
Och
tanken på att det är så det, många kvinnor då genom årtusenden som har gett sitt liv för att mänskligheten ska överleva egentligen. Om man ska
jag tyckte den kopplingen var väldigt fascinerande, måste jag. Fascinerande och
tragiskt.
Skrämmande, ska jag säga.
Också. Ja, och att det inte, det är en sak att om vi hade suttit här och pratat om att det var ju så för 200 år sedan. Men över världen vet vi att det fortfarande är så. Det säger någonting. Alltså bara under tiden vi spelar in det här programmet så kommer flera människor dö i förlossningsrelaterade orsaker över världen.
Jag tänker här på den här intervjun också då, det här med att man kan följa då den här maktkampen mellan, ska vi kalla det barnmorskeri och läkarvetenskap. Ja. Det tyckte jag var intressant.
Ja, jag tycker det är jättespännande då som själv är med i Barnmorskeförbundet, Svenska Barnmorskeförbundet, och som idag är även en del av SRAT, ett fackförbund. Och det som jag tycker är så spännande är ju att få vara del i ett professionsförbund som har så gamla anor, alltså som går så långt bak som till 1700-talet. Alltså det är ju helt otroligt egentligen. Och sen att för barnmorskeriet så har det liksom varit en jämn och sammanbunden koppling med kvinnorörelsen, med självständighetsprocesser, rösträtt, aborträtt, preventivmedel, stöd för ensamstående kvinnor och liknande. Och sen har vi ju hela kopplingen till RFSU och Elsie Ottesen Jensen som vi också pratade med Maja om, det här med vikten av att faktiskt preventivmedel är lagligt och lättillgängligt och billigt ska det vara, och det ska vara den bästa form av vård vi kan ge till människor för att säkra sexuell hälsa. Mm. Så det finns så många kopplingar här som är spännande, tycker jag.
Verkligen, och jag tänker så här, om vi skulle liksom på något sätt knyta an till den här historiska utvecklingen som Maja beskriver där och kanske börja på 1900-talet.
Ja,
då.
Precis.
Och då, hon sa ju så här att det fanns en period då 1925 till 1950 som betonade ansvaret.
Mm. Ja.
Och liksom, ja, det skulle vara intressant att höra lite kommentarer och lite tankar från dig.
Om vi, det är ju intressant det här som du lyfter, den här med, alltså, makt. Kampen där mellan läkarvetenskap och barnmorskeri, men också det här, alltså medikaliseringen överhuvudtaget, alltså vi har ju en väldigt stark fascination kring att se medikalisering som någonting som är bevis på en modern och trygg...
Det tänker på utveckling.
Exakt, och, verkligen, och hälsa och välstånd och så. Mm. Samtidigt så är det ju så spännande då, för just barnmorskeri och förlossningsvård rör ju sig inom ett område som faktiskt inte är sjukvård. Nej. Alltså på ett sätt är det inte sjukvård. Det handlar inte om att någon är sjuk.
Nej.
Det handlar inte om att någon är skadad eller döende eller så. Däremot så finns det kanske aldrig någonstans i livet som en person är så mycket... Det tar hon ju upp också i boken här, att kvinnor beskrivs som nästan att de har, när de föder barn så har de en fot i graven och en fot i livet. Och att det finns kanske ingen plats i det mänskliga livet där vi är så nära de stora existentiella frågorna, nära döden och nära skapelsen och livet och födandet. Så det är någonting annat än ren medicin och sjukvård. Men under 1900-talet så finns det väldigt mycket anslag där barnmorskeriet och barnmorskekonsten blev väldigt medikaliserad. Mm. Så. Mm. Och där, om man då tittar på, vi har ju pratat mycket om upplevelser den sista tiden här. Och här, det finns beskrivningar från någon som heter Per Wetterdahl som skriver i en bok om förlossningen att varje kvinna som fått en eller flera barn tror sig veta något som hon kallar erfarenhet. Denna vill hon prompt truga på andra.
Mm.
Och att det här med upplevelsen har ju, det blir tydligt i Majas bok, tycker jag, att upplevelsen hos den enskilda födande personen får mer och mer stå i centrum och vara en viktig del i själva berättelsen av förlossningen. Mm. Inte bara vad blev det, utan hela upplevelsen. Men att också det går så nära kvinnors berättelser och gemenskap att få berätta om varandra, med varandra. Och att i de här berättelserna som faktiskt under 1900-talet mer och mer fick plats, så skapas också en form av kvinnogemenskap på många sätt.
Mm.
Där genom berättelserna så blir det en bearbetning av det faktiskt mekaniska trauma som vi också kan säga att barnafödande handlar om.
Kan det här kopplas också till det här med naturliga barnafödandet?
Absolut, alltså där krockar det ju då ibland med det medicinska.
Mm.
Och vad är naturligt? Alltså är det naturligt då att vara tvungen att ha ont?
Mm.
Alltså,
mm.
skulle det vara naturligt? Är det naturligt att föda på ett visst sätt? Det blir ibland lika provocerande att tala om det som att tala om vad som är normalt, om du förstår vad jag menar. Här är det lite intressant, för det var ju, du skulle kanske kunna säga någonting om det som religionshistoriker.
Ja, alltså jag tror att du är mer hemma, du har intervjuat, vad heter det, Maja här nu, så
ja.
Beskriv nu dina tankar där.
Ja, nej, men alltså jag tänker som i början av Bibeln så står det ju faktiskt, du kanske kan berätta om den berättelsen bara.
Ja, att liksom att kvinnan ska föda sina barn med smärta. Va?
Ja. Varför står det så?
Ja, det är ju så att det är liksom en följd av en konsekvens av syndafallet.
Ja, som det står berättat där.
Och mannen han ska arbeta i sitt anletes svetstol innan och sådär. Ja.
Men då är det intressant, för att i Majas bok så tar hon faktiskt upp det här ordet att kvinnan ska föda i smärta, som det då står. Och enligt i hebreiskan då så skulle det vara ordet etsev, tror jag. Jag kan uttala det säkert inte rätt. Men där finns det någon hebreisk expert som i någon tidigare bok då har uttalat sig om att det ordet används 16 gånger i Bibeln, men översätts aldrig med ordet smärta.
Och då skulle det istället betyda?
Jo, då skulle det istället betyda oro eller bekymmer eller arbete, precis som i mannen då skulle slita i sitt arbete.
I och för sig en form av smärta det också, kan
ja,
man säga.
Ja, absolut.
Men,
kanske
men inte riktigt på det sättet.
Nej,
som,
och kanske inte som att det är ett straff att föda i smärta.
Nej.
Inte som att det är liksom, det här måste vi göra för att uppfylla någon gudomlig tanke om barnafödande. Alltså det blir ju helt förfärligt att driva en sån tes, vilket låter kanske långt ifrån hur vi tänker idag, men som faktiskt har funnit med genom årtusenden, att om en kvinna ska ju föda i smärta, så varför ska vi ta hand om det här? Och genom det tänkandet så har människor och kvinnor utsatts för extrem tortyr när man inte har liksom försökt att hitta de bästa förlossningsställningarna, de bästa sätten att avlasta kroppen på liksom så, så att det blir ju helt fruktansvärt egentligen att ha ont.
Och här tänker jag på faktiskt ett citat då från Signe Jansson som säger att barnmorskan själv kan vara, vid kvinnans sida, kan vara minst lika bra som drogare.
Ja, precis. Och det tycker jag ju är jätteviktigt. Och därför är jag ju också med i Barnmorskeförbundet. För att det är ett professionsförbund som slåss för att förlossningsvården behöver bli bättre i alltså närvaron, kontinuiteten med vem man får träffa, hur många man får träffa, vad man får för information och så. Det här är jätteintressant. Och genom den här berättelsen som Maja har, så tog hon ju upp det här att obstare då, som kommer från, alltså ordet obstetrik kommer ju därifrån. Det är ju förlossningskonst som man pratar om då. Det handlar egentligen om att stå still. Och här är det så intressant när man är med i Barnmorskeförbundet, för genom boken så står det på flera ställen i den här maktkampen mellan det medikaliserade synsättet och barnmorskekunskapen, så står det liksom så här: Barnmorskeförbundet är rasande. Och det är helt fantastiskt att se att det har funnits liksom ett motstånd kring den här genomgripande patologiseringen och medikaliseringen av förlossningsvården, samtidigt som det också har funnits en ett viktigt tanke om att stöttning, att vara nära det naturliga födandet på det sättet, men naturligt menar jag då att det, vi föder barn, det ingår som en del i livet, och hur kan vi göra den här upplevelsen så bra som möjligt. Så det finns väldigt mycket skildringar här kring den här maktkampen mellan teknik och etik och så. Det är jättespännande tycker jag då.
Och jag tänker, här bör man ju också prata om familjens födelse.
Ja, på ett helt annat sätt än vad man hade gjort innan. Och då blev vi även, det var ju någon barnläkare, jag kommer inte ihåg om hon nämnde det i avsnitten, men i boken så står det ju om en barnläkare som heter John Lind, som på 70-talet pratade just om familjens födelse, att förlossningen är just det. Och därför så behöver det bli en bra stund där alla som är delaktiga i den här familjen, inte bara den som ska föda barn, behöver få vara i centrum, den som ska föda, men också de som är partners måste få vara där och finnas liksom. Det är inte någonting som, man ska inte bara helt plötsligt skicka hem en nyförlöst person och så ska den bara klara sig själv, och så är det första gången som partnern liksom förstår att det har kommit ett barn typ.
Det är med andra ord en familjeangelägenhet.
Exakt, och om det här blir en förfärlig upplevelse i smärta och ensamhet och utsatthet, då kommer det kunna sätta skräck, menade han, i känslolivet för kvinnor. Så här började ju mer och mer ske tanken om att liksom, men vi måste ha en utbredd förlossningsvård som klarar av att möta det här. Det var lite intressant, hon beskriver en planeringschef uppåt Norrland, som, för där har det varit mycket diskussioner i Norrland, hur tätt ska det vara med sjukhusen där, och hur liksom, ska det finnas sjukhus hur nära som helst. Och då var det någon planeringschef som sa lite irriterat att han tyckte det var konstigt att mammorna kan åka flera mil för att handla på IKEA, men inte åka långt de få gånger som de ska föda barn. Alltså jag tycker det var helt förfärligt uttryckt. Det säger någonting om att den här stackars planeringschefen har ju faktiskt inte fattat skillnaden på att åka till IKEA och...
Nej.
Äta köttbullar och att åka
det, det
och föda barn.
Det är en viss
skillnad,
får man ju säga.
Ja, mycket som handlar om de här transporterna som var för kvinnor som hade långt till sjukhus och så. Men jag tror att det här med att upplevelsen mer och mer har satts i fokus.
Det är liksom, tänker du liksom, det här med upplevelsen är någonting som är i fokus idag då?
Absolut, absolut. Mm. Och den sista delen som hon gick igenom, den är ju från tiden som jag jobbar som barnmorska. Jag ser ju verkligen de här sakerna som hon skriver, och det jag tycker det var så intressant att läsa.
Mm.
Men när det då pratas om liksom förlossning på olika sätt och när man sätter fokus på upplevelsen, så dels kan man ju prata om en dålig upplevelse då.
Mm.
Och då läggs det också ett fokus på vad är det som skapar den här dåliga upplevelsen. Är det dålig sjukvård? Är det dåligt bemötande? Eller är det kvinnan som är dålig? Alltså att det har blivit någon slags prestationstänk i där. Vem får en bra förlossning? Vem kan vara stolt över hur man födde? Är man stolt och har gjort en bättre förlossning om man har den under visst antal timmar? Alltså du vet, alltså, att människor börjar jämföra sig väldigt mycket med varandra. Och det var väldigt tydligt i väldigt mycket litteratur och i berättelser. Och nu i och med den situation vi har med att människor kan dela sina berättelser på sociala medier så enkelt, så blir det ju ett oerhört jämförande.
Mm. Som, och det kan ju vara oerhört negativt då. Alltså.
Ja,
och pressande. Och
pressande, ja, verkligen. Mm. Och där det också då, när det finns så mycket information, kan bli förvirrande för många. Så hur ska jag få den bästa upplevelsen?
Ja.
Och då kommer vi tillbaka till vårt avsnitt, är njutning vår nya religion? Alltså det här att få den perfekta upplevelsen i varje given liksom moment i livet. När samtidigt det här är ett tillfälle för människan att få komma nära de existentiella frågorna. Men att man ska få göra det i stöttning och i närvaro av människor runt omkring, det tänker jag är jätteviktigt. Så vi kommer ha lite avsnitt längre fram här med när vi pratar om patientsäkerhet och informerat samtycke och när kvinnor upplever att man utsätts för våld vid förlossningssituationer. Men vi har ju faktiskt fått ett mejl.
Ja,
som jag tänkte att det kan passa nu när vi talar om det här med förlossning.
Mm.
För att det här är också någonting som, alltså förlossningsvården ligger väldigt nära hur vi ser på familj, och det ligger också då nära hur vi ser på preventivmedel, aborträtt, men också hur vi tänker kring om det är en skyldighet att skaffa barn. Så varsågod och läs.
Ska jag läsa upp det här
då? Ja, det tycker jag.
Mm.
Så får du lite prattid också. Det
Så mycket, men det här är ju ditt liksom, område, det här. Ja. Fantastiskt. Va? Så här står det i mejlet. Jag skulle gärna vilja att ni tog upp och diskuterade just barnönskan. Dels att barnfriheten ökar och hur slitsamt det är om barnönskan skiljer sig åt i en monogam relation.
Mm.
Med tanke på hur laddat ämnet är, och så oåterkalligt det är att skaffa barn. Hur närmar man sig det ämnet i en relation när det river upp ångest, otillräcklighet och en avgrund av risk för att bli lämnad? Och hur vet man om ens ovilja att skaffa biologiska barn? Det finns ju aspekter även med adoption och fosterhem förstås. Stå för en reell ovilja som brottas mot normer, eller om det kan övervinnas för att den står för någonting annat. Många beskriver ju hur viljan att bli förälder bara kommer naturligt, och ibland finns en önskan flera år innan barnen kommer, eller en barnkärhet att även vara med andras barn. Lika, citat, naturlig som man är som förälder, hur, citat, onaturligt är man då som icke-förälder i fertil ålder? Och senare bara som vuxen individ som inte har barn. Det här väcker många tankar hos mig, och jag tycker att ni båda brukar ha så kloka tankar och även ta in spännande gäster som väcker mycket tankar och känslor. Så skulle jag blir så tacksam om ni även kunde belysa denna delen av föräldraskapets vara eller inte vara.
Ja, det är så spännande.
Mm.
Jättefint mejl alltså. Mm. Jag tänker, jag har haft lite konversation med den här personen. Och den skrev även till i ett ytterligare mejl. där det stod så här: det är ju så svårt när jag rationellt kan tänka kring denna frågan, men rent emotionellt kan tankar och känslor komma till mig nu som känns främmande sedan tidigare. Om jag är okvinnlig, inte duger som partner, eller om det är något fel på just mig. Och hur naturligt det ska vara att känna den här barnönskan som så många verkar tycka ska finnas. Det blir så existentiellt på något sätt, och det känns som att ni två skulle kunna beröra detta tillsammans i podden. Mm. Ja.
Ja, där fortsätter du. Det, ja. Det är jättebra. Ja. Och det kan ju vi beröra. Mm. Och jag kan ju säga ärligt talat att jag har, så att säga, det är klart att jag kan sätta mig in i detta, men det är faktiskt en begränsning man har som man där, att man...
Tycker du det? Mm.
Ja, alltså jag har ju inte fött något barn och kommer inte att föda något barn.
Men just i barnlängtan?
Barnlängtan tror jag är någonting som sitter väldigt djupt, oberoende om det är liksom man, kvinna, ja. Utan det är liksom ett djupt existentiellt mänskligt...
Ja, det tror jag med.
Så att säga, problem eller brottningskamp, va? Så att det kan man ju verkligen känna samma. Mm. Det tycker jag är väldigt bra då, det här fokuset som du sa, att det handlar om familjens födelse.
Ja. Mm. Men samtidigt så kan man ju liksom så här, om man då lever som i en monogam relation utan barn, är man ingen familj då?
Mm. Det är klart att man är.
Ja, så tänker jag också. Mm. Jag har ju inga barn på det sättet, har många syskonbarn och umgås mycket med dem och så. Men jag hade nog tänkt att eftersom jag lever i en relation att det var min familj.
Ja, det är klart.
Även utan barn faktiskt. Mm. Men jag kan förstå den här frustrationen och dilemmat i just det här dilemmat som har med barnafödande att göra. Därför att det är under en sån kort tid som vi måste bestämma oss för
detta.
Det är liksom ingenting vi kan skjuta fram om vi inte då är män, om vi får uttrycka oss så, och är den som är spermagivaren.
Mm.
Utan den som ska liksom bära ett barn, föda ett barn. Då behöver det bestämmas ganska så... under viss kort tid.
Mm.
Och det här att vara i en relation och tycka olika saker är ju oerhört drabbande för många. Jag brukar kalla detta för det som man ibland kallar för olösliga problem.
Mm.
Att en vill ha barn och en vill inte ha barn. Därför att om man ska fortsätta leva tillsammans så är det en fråga som på något sätt måste innebära, man kan inte gå halva vägen var, om du förstår vad jag menar.
Nej.
Utan på något sätt så måste det innebära att en person, om man ska fortsätta då, ja, byter sida eller ger med sig tänker att ja, men det kan nog bli bra om vi inte skaffar barn, eller det kan nog bli bra om vi skaffar barn.
Mm.
Så det är liksom en tidsaspekt som problematiserar detta mot så många andra val vi kan göra i livet.
Man sätts under press på något sätt, menar du där då? Men det är kanske också viktigt att... att i en relation så är det ett givande och ett tagande.
Absolut.
Samtidigt så är det inte bra liksom om man fattar beslut för att man är liksom helt pressad eller något sånt där.
Nej, och liksom det här att faktiskt bli förälder, det är ju någonting som kan man bli det för att någon annan tycker att det är viktigt.
Ja.
Det är liksom en svår fråga. Är det schysst mot barnet? Är det schysst mot den själv? Är det schysst mot partnern? Och samtidigt som jag kan förstå att det här... berör så mycket laddade ämnen i, ja, men om några kan ha, jag har ju mött en par som är överens under en lång tid och sen plötsligt så händer någonting som gör att en i paret ändrar sig i det här.
Mm.
Och då kan det ställa till jättemycket och så kan liksom, jag menar, nu har vi lagt den här tiden på detta tankesättet och nu ska jag tänka om och jag vet inte om jag varken hinner det eller vill det, och ska jag försöka träffa någon annan då som tänker som jag, eller ja, det är mycket frågor som ställs här.
Men det här är ju typiskt för den här podden, tycker jag, att liksom, i slutet av varje avsnitt så öppnas det upp nya frågor liksom, och nya aspekter och nya ämnen.
Ja,
så att det,
exakt.
Det är liksom inte undantaget det här avsnittet, utan det är precis som du säger där, att de här relationella frågorna liksom kommer upp till ytan igen här, och vi kommer väl att fortsätta.
Ja, det
på,
får vi göra.
På att prata vidare om det här.
Jag kan tänka också det här utifrån denna frågan, att från det här mejlet. Jag tycker det är så fint att lyfta den här tanken. Ja, men barnlängtan, är det någonting som är allmänmänskligt?
Mm.
Det är, kan det ju inte vara.
Nej.
För att alla människor vill inte ha barn.
Nej.
Och vad säger det om en person som inte har den barnlängtan? Mm. Är den personen otillräcklig på något sätt? Ja. Nej, det kan inte vara så. Det vore väldigt lustigt. Och att prata om barnlängtan som en naturlig del, det kan ju låta lite farligt, för då är det onaturligt att inte längta efter barn.
Och då är vi inne på det som vi har varit inne på flera gånger, det här att om man då avviker från, från liksom slags majoritetstänkande eller majoritetsnormer, då hamnar man liksom på något sätt i ett utsatt läge.
Ja, precis. Sådär, va? Ja.
Men det måste ju finnas liksom olika varianter och tänkande.
Ja. Ja. Och vad gör det med en om man känner att nej, men jag vill inte det, och sen kommer den tiden förbi när man inte längre kan göra det valet.
Nej.
Då är det inte alltid som kroppens och själens önskan är samma sak, utan då kanske man ångrar någonting. Mm. Samtidigt som det, vi har pratat om det innan, att det här att ångra barnet kan vara väldigt svårt. Det är väldigt tabulagt. Ja, vi behöver ju avrunda här, inser jag. Men vi hade
det här
kunnat
var spännande,
prata,
tycker jag.
Ja, det var det verkligen. Vi hade kunnat prata hur länge som helst om det här faktiskt. Men du, vi ska avrunda nu. Men det är ju också så att det blir spännande att se framöver Majas bok om föräldraskap nu som kommer. Så småningom. Det sätter också väldigt fokus på det där med moraliska aspekter kring hur vi tänker kring föräldraskap och graviditet och så. Det knyter ju an lite till det här med barnlängtan, och ska det vara liksom, tyder det på god moral att längta efter barn, kan man ju tänka. Och vad tycker vi som stat och som medborgare är ett gott föräldraskap? Det är också väldigt mycket moraliska åsikter som finns kring det.
Verkligen.
I nästa avsnitt så kommer vi gästas av Ingrid Karlsson, som ju faktiskt har varit med tidigare och talat om sex i Skåne. Hon är barnmorska och specialist i sexologisk rådgivning, och när hon skrev sin master i sexologi så intervjuade hon kvinnor kring lustfyllt födande. I engelsk litteratur så kallas det här för orgasmic birth. Och det kommer bli ett väldigt spännande och intressant avsnitt som talar om någonting som kan vara lite tabu att tala om, att faktiskt njuta under sin förlossning. Där kan vi snacka upplevelse. Sen skulle jag bara vilja lägga ut en liten blänkare om att under vecka 16 nu 2024 så firar faktiskt kvinnokliniken i Jönköping att de fyller 75 år. Och under den veckan så kommer det ges flera föreläsningar. Jag kommer vara med och prata om lust den 15 april, men jag lägger ut detta på Instagram och vår hemsida.
Och det gör jag ett litet tillägg också när vi ändå pratar om firandet. Att glöm inte Hannas 50-årsdag.
Nej, just det. Nej.
Och en gåva till
Läkarmissionen.
Ja.
För tryggare förlossningar över världen. Tack så jättemycket för detta, Leif.
Ja, tack ska du ha.
Ha det gott.
Tack, hej.
Hej, hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson, och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.